då jag var 12 år, så brukade jag hudsnärna och byta här. Ni vet, en järntråd i en ögel och så lite höjer man på som lockar tiden och så tar herran trampar in om snön så. Det var vårvintern i februari. Jag hade ett på Eskojärvinen som jag färdast med och jag vitsade. Till jag närmade mig fällen så såg jag att man har varit tid. En annan jävel som har stod i herrammen. Kilsborg är ett tydligt bevis. Och herra fällsen.
Nu fick jag precis se lite här av början av den här föreställningen. En berättarföreställning kallas den. Berätta om den.
Ja, alltså det kan hända att det är lite missvisande det där med berättarföreställning. Det låter lite torftigt tycker jag. Men alltså det är ju en vanlig monolog ska jag säga. 9 olika roller och ja, för min del så är det liksom intressant det där när det här ordet, när magin uppstår och det blir en roll eller en situation. Så det där jag laborerar med ganska mycket, att försöka göra det där så enkelt som möjligt och komma från, bara leda in publiken och sen börja spela den där storyn liksom så att så, ja, utifrån det så är det som lite bra också att få skriva den själv, för då vet man att man måste nå de där vändpunkterna och det här måste liksom gå att spela. Men ja, det där är liksom själva kärnan. Nu är det ju så här att alla de där historierna, det som det handlar om, de har skett i verkligheten. Vad jag har försökt göra då liksom, det är att hitta på en karaktär som förklarar varför. Att hur i all världen det kom sig. Det slutar ju väldigt dramatiskt att han skjuter en man och blir aldrig liksom ens åtalad för det. Alltså huvudpersonen kan vi säga, Hannes, Bladis Hannes. Han blir aldrig ens anklagad för det. Han skjuter med miniatyrgevär så att det blir bara en liten fläck här vid tinningen och liksom han bara förklarar bort det och det. Och nu har jag försökt bygga en story så att man ska få en förklaring varför han gör det.
Hur länge har du gått med de här historierna och tänkt att det här ska bli någonting?
Alltså vi gjorde någon gång, William Hägg skrev en pjäs som vi då jobbade tillsammans med ganska mycket för att regissera den. Så att den hade premiär någon gång 1991 på Sommarteatern. Och där var det också många historier som inte rymdes med i den pjäsen. Så sen dess, det som William berättade och delvis det som min mormor hade berättat om dem. Så de har ju levt med sen jag var liten pojk liksom. För de var ju legendariska liksom. Välgörare och skurkar.
Mm. I vilket skede bestämde du att du måste göra din historia av det här?
Det var egentligen nu först för ett år sedan i april. att jag har letat efter någonting som liksom skulle engagera mig, som jag skulle tycka att var väldigt roligt. Och det här är ju, det här känner jag ju som mina egna fickor och jag har ett personligt förhållande till mycket av det som har hänt här. Och när jag liksom kom på det så verkar det som om det har legat på hyllan och väntat. För det, jag gjorde det på 2 veckor så skrev jag hela pjäsen. Och liksom, så det här bara... Och sen lösningen var att jag kom på att jag kan använda min mormors berättelse. Hennes många gånger lite tragiska berättelse och morfars psykiska sjukdom och sådär. Och jag satte in det i en berättelse och så gjorde jag ännu det fiktiva greppet att jag förde ihop dem, min mormor och Bladis Hannes, på ett sätt som jag aldrig har sett i verkligheten. Men då, på det sättet så kom jag åt känslor som jag liksom har stor nytta av på scenen. För att det, ja, det är så tragiskt. Alltså, mental ohälsa var ju så skamfyllt på den tiden, om vi pratar om sekelskiftet och in på 20-30-talet. Nu har jag i och för sig flyttat ända till 50-talet, men egentligen så även då så var psykisk ohälsa ganska skamfyllt.
Men då gick det ändå ganska lätt att skriva. Det är inte alltid som att, även om man går och tänker på en historia, så är det inte alltid så lätt att sen sätta det på ord. Och det är inte alltid lätt att göra den avvägningen att vilka grejer ska man ha med och vilka grejer är inte relevanta. Så där. Hur har det funkat i det här snabba skrivandet?
Alltså, jag vet inte, det var ett väldigt flöde. Alltså. Sen, jag tror att det är lite skillnad när man skriver för sig själv. Alltså så där att jag vet att jag ska spela det här själv. Därför att då vet man liksom, vad ska man säga, man kan göra smakproven direkt och testa att går det här och så vidare. Och sen, i och med att jag liksom visste så mycket, jag hade så mycket källmaterial, så det blev aldrig liksom ett tomt A4. Annars tycker jag att det är väldigt svårt att skriva dramatik. Jag har tillsammans med Outi Rossi gjort några pjäser som där det har varit väldigt mödosamt och liksom otroligt lång tid som det har kunnat ta och många, många omgångar innan det är färdigt. Men det här bara liksom, det bara så kom.
Ska du isva lejse inför Andi Andi Herran, du ska få in älg. Det var ju bra, det sa han med sig. Stiger han upp och skogar ut och precis då så kommer mannen ut springande nu kammaren i bara nattlinje. Det sover aldrig så stärnade som det ska frå sig fast. Det skådde på varandra. Man börjar andas och bryst inför upp och ner där ögonbiten och syntes på handen som hon var upp som på i fågelhåll. Det skådde på varandra som det ska sitta onaturligt.
Vem visade du den här texten för första sen?
Jag skickade till Ann-Louise Bertell och till Håkan Omars. Och jag ringde Håkan och frågade om han skulle ställa upp som musiker. Därför att nu hörde du inte det, men det är ju liksom halva pjäsen i den där musik. Och han, det var kanske klockan 12 på dagen som jag ringde honom. Och klockan 4 skickade jag honom 5 första sidorna. Han trodde det skulle komma om 1,5 år eller något sånt. Så, och sen Ann-Louise var, hon är väldigt, vi har ju lite samma bakgrund, vi har hållit på mycket med dialekt och hon känner också, hon är uppvuxen i grannbyn där, så att i princip så har hon samma baskunskap om berättelserna som jag, så att det var så väldigt lätt att ha henne som bollplank som visste allt liksom.
Nu är vi på Vasallen här på Vasateater, den lilla scenen. Här står dekoren eller scenografin. Men den här spelas också på stora scenen och den är ute på turné och så här. Så den är på lite olika ställen. Tycker du att pjäsen förändras på något sätt med de här olika utrymmena?
Ja, lite grann. Alltså, det är klart att nu ska vi spela här på Vasallen. Men premiären är den på stora scenen. Och det är liksom ett ganska stort steg. Nu har vi i och för sig repeterat där så att jag känner nog bra. Jag kan tycka att det blir intimare här. Men det blir som ett större konstverk på stora scenen. Med ljus och det visuella. Och liksom det blir en annan. Även om med dagens ljudåtergivning så är det ganska intimt där också faktiskt. Nu ska vi ju turnera. Och den är ju gjord så att du ska kunna spela den i princip överallt. Och det kan ju hända att det kommer lite överraskningar här och där, men vi ser fram emot dem. Det som är bra nu i coronatider, det är ju att den säljer väldigt bra på turné. Och det beror på att folk i byarna så att säga inte är lika rädda för varann som man är om man måste ta sig till stan och kanske åka buss och allt möjligt annat. Så att man är försiktigare ju mer man måste röra sig så att säga. Men för coronatider så är det här ganska optimalt.
En monolog, du kom redan in på det där med intimiteten. En monolog blir ju ganska intim snabbt. Och det här förstås då på grund av att det är en person som står på scen och har ingen annan än publiken egentligen att titta i ögonen. Sånt där. Hur påverkar det dig som skådespelare?
Alltså det är väldigt inspirerande. Därför att det är ju så att i vissa situationer så kan jag använda publiken som medspelare, alltså i direkt dialog så där, och när huvudpersonen eller personerna pratar med en större grupp så funkar det hur bra som helst. Sen har jag försökt göra övergångar så att i princip så ska det ske så att du är en annan figur, du berättar och sen sa och så är du den. Och det där är ju, det där måste man göra väldigt rent, speciellt i början, så att publiken hänger med. För det är förödande sen om de inte hänger med, att vem är det där nu och så vidare. Så att där har vi lagt ner ganska mycket jobb på att vara riktigt, riktigt noggranna med övergångarna.
Mm, och där finns det ju några sådana här rekvisita också som används. Till exempel en näsduk och sådär.
Absolut, ja, man får hitta ett munstycke för en karaktär och sen har hängslena och lite underbett för den annan. Så att det är ju som ur den där typgallerian, alltså så måste man ändå hitta den där botten så de inte blir för ytliga. Att det blir riktiga människor liksom. Så att det gäller att man måste veta lika mycket om dem som man vet om de här karaktärerna som framträder mera. Ja.
Vad är det roligaste med att göra monolog då?
No, alltså det roligaste är den här att illusionen uppstår. Det är magiskt. Alltså man kan tänka att man börjar med några ord och så börjar man rada dit händelser och så uppstår hela den där sagan i åskådarens huvud. Liksom. Och där är ju teater, det är fantastiskt. För illusion är någonting så otroligt värdefullt när inlevelsen börjar ge resultat. Det är fantastiskt.
Nu har du ju repeterat den här pjäsen en hel del.
Jättelänge.
Och det är premiär snart. När det här går ut så är det idag premiär. Du, vad har hänt med den här historien som du har levt med egentligen sedan barndomen, nu när den har blivit fiktion i den här föreställningen?
Ja, alltså det som har hänt med historien, så jag tror att den har blivit ännu mer dramatisk, ännu mer tillspetsad, att från att haft liksom lite berättardistans så sker det nu mera med ännu mera dialog, att vi har lyft in liksom jaget, att försöka komma närmare, ställa huvudpersonen liksom i problem helt enkelt. Och det har gjort kanske att också språket har ändrats från dem till jag på många ställen. Och jag vet inte, alltså själva berättelserna är de samma, men de är här ganska utmejslade kan man säga.
Vad har hänt med ditt förhållande till den här historien då, som ändå är nästan helt sann?
Mm. Alltså det finns några element i den som är min mormors berättelser och de skulle jag skulle egentligen inte ha velat spela dem så länge min mamma levde. Därför att det var känslomässigt en stor sak för henne. Så att men nu hon är död för tillfället så att jag liksom nu kan jag berätta det. Och det gör att det är någonting alls extra, vet du, när du berättar om din egen familj. Hur professionellt du än gör det så har det en egen valör. Och då har det smittat av sig också på de andra berättelserna, att de har fått kanske ett ännu mer djup och mera omsorg och försiktighet kanske.
Är det ännu mer liksom din historia nu? Alltså ja. Också de här sakerna som inte var dina personliga grejer från början?
Ja, absolut. Så blir det. Så blir det liksom att man tar till sig dem också ännu djupare. Sådär. Sen är det ju, alltså, om du tänker på att det är såna här legendariska bröder. Så berättelserna, jag kan ju inte 100% säga att det här hände så här. Men jag vet att de här sakerna är dokumenterade och har hänt. Hur det gick till, det, det finns det inte riktigt någon facit på. Men det är det som är liksom teaterns stora fördel då, att man kan inte vara liksom juridiskt ansvarig för en fiktiv berättelse. Så man har den där rättigheten att färga med lite starkare färger här och var.